välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. I det här avsnittet så har vi med oss två gentlemän som jobbar på MSB:s projekt med att utbilda i akut sjukvård i Ukraina. Det är Fredrik Djurklo som är projektledare för internationella insatser och Johan Bogg, läkare och för detta stridspilot som också har lett verksamheten på plats i Ukraina. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag tänker, vi kommer ju rama in det här avsnittet med att prata om insatsen i Ukraina. Var den var till för. Vi börjar med dig, Johan.
Jag tror egentligen Fredrik är bättre på att prata om den biten.
Mm.
Mm, absolut.
Jag kan dra lite bakgrund till varför vi gör det vi gör i Ukraina och hur det blev så. För det är lite annorlunda utifrån våran roll då. Jag jobbar ju i normalfallet då på MSB på en enhet som heter Enheten för fredsfrämjande insatser. Våran normala verksamhet är stöd till FN och EU-organ som jobbar i olika konflikt- och postkonfliktkontexter runt om i världen. Och har gjort det ganska länge. I samband då med det fullskaliga krigsutbrottet i Ukraina så förändrades ju situationen på många håll naturligtvis, men också för oss. Och det kom mycket förfrågningar om olika typer av stöd till MSB. Det är så processen normalt ser ut, att vi får en förfrågan om stöd och matchar det om vi kan och ska göra det och har medel för att göra det och så vidare. Och det kom en förfrågan från Ukraina, kanaliserad genom ukrainska myndigheter och Ukrainas ambassad här i Sverige, om utbildningar i krigssjukvård egentligen då, akutsjukvård på instruktörsnivå.
Just det.
Och frågan var riktad då till en frivillig organisation som verkar i Ukraina, som från början är någonstans i gränslandet mellan fjällräddning, STF, friluftsfrämjandet liknande, där de hade en viss bakgrund i sjukvård utifrån sitt arbete på frivillig basis inom den här. Men i och med krigsutbrottet då hade ställt om och inriktat sig på att vi ska hålla på med sjukvård och stötta vårt land utifrån vad vi kan och hur vi bäst hjälper till helt enkelt.
Just det. Och då hade ambassaden den här gruppen i bakfickan kan man säga, när de kom till er och sa att det här...
Ja, men precis, de kanaliserade egentligen den här förfrågan. De hade vänt sig till ukrainska myndigheter som i sin tur, och de skickat ut den här till alla möjliga håll. Mm. Egentligen väldigt brett i Europa och USA kanske då, och hoppas få napp någonstans. Och förfrågan handlade om utbildning på distans. Och man kan säga det då att i den rollen som jag har haft, och jag och Johan jobbar tillsammans på MSB, jobbar vi väldigt mycket med just sjukvård och framförallt sjukvårdsutbildningar, där vi i allmänhet då kanske stöttar inom FN och EU deras organisationer att utbilda sin egen personal när de ofta jobbar i mer komplexa eller farliga miljöer.
Mm.
Hur de kan ta hand om sig själva. Så vi har och hade även då en utarbetad både metodologi och personal i en pool som vi använder då för att kalla in och genomföra insatser. Så processen var egentligen ganska lik, men samarbetspartnern var lite ny. Och det här klärades från alla möjliga håll att titta vidare på det här. Sverige ska stötta Ukraina på alla fronter. Är det här någonting som är bra och fungerar och hjälper Ukraina, så kör på. Även om det var lite annorlunda. Så jag och Johan satt oss ner och skissade på vad kan vi göra. Johan har en analogi som han tycker om att använda i de här sammanhangen. Som jag kan ju sno och säga direkt då, att lära sig sjukvård på distans eller via Skype eller något liknande. Det är som att lära sig att simma på distans. Mm. Det kanske funkar i teorin tills man ramlar i vattnet. Men sen, det funkar inte. De måste komma hit eller vi måste åka dit. Om det här ska bli något. Och det var inte ett alternativ att de skulle komma ut. Det här var ju väldigt nära efter krigsutbrottet. Och de ville inte lämna landet. Och de flesta av dem var män och kunde och fick inte heller lämna landet. Mm. Och då var ju alternativet kvar att då åker vi dit och gör det här. Det är en pilot helt enkelt. Vi vet väldigt lite om de här personerna och deras organisation. de framstår som med hög kredibilitet och vilja att göra bra saker, och vi har resurserna och möjligheterna att göra det här. Så vi satt ihop och paketerade en i MSB-sammanhang ganska liten insats och såg det som en pilot att åkte dit och genomförde instruktörsutbildningar i den här typen av sjukvård, och TCCC.
Just det.
Som Johan säkert kan säga några ord mer om vad det är och vad det betyder.
Ja, men precis. Kan utveckla TCCC, vad det innebär och hur man tar det till den civila versionen.
TCCC, Tactical Combat Casualty Care, är ett internationellt system för att utbilda i sjukvård i hotfulla miljöer. Och det kännetecknas av att man har den utrustning man har med sig. Det är ett visst typ av skadepanorama som man ofta ser i krig. Det är splitterskador och skottskador. Hus rasar över en, det brinner. Och man har ofta lång tid tills man kommer till definitiv vård. Det är liksom en process att få folk från skadeplatsen till ett sjukhus. Och ibland tycker folk att det här är så, ja, men fjällräddare, vad har det med krig att göra? Jag tycker det är jättebra, för att i sin vanliga vardag innan den fullskaliga invasionen så tog de sig till platser som inte var säkra, stabiliserade en patient, transporterade den till något ställe där nästa vårdnivå kan ta över. Det är ju liksom exakt samma sak.
Just det.
Och det här med TCCC var någonting som de ville ha, för att det är en internationell standard och de ville vara liksom interoperabla både i det de gör och den utrustning de använder med resten av världen och alla andra som ger dem stöd.
Hur många var de i den här gruppen?
Första gången var de, det var väl egentligen 5 stycken som vi tänkte att vi skulle träna upp till instruktörer i första omgången. Och sen samlade de ihop elever som de då vettade och tyckte att det här är liksom folk som är bra elever för er. Så första gången hade vi ett par olika kurser med kanske 20 elever sammanlagt, 20-25 elever sammanlagt. Och nu har vi utbildat ett 80-tal instruktörer, och de har i sin tur utbildat nästan 40 000 ukrainare.
Just det. Men det måste göra en ganska rejäl skillnad, tänker jag.
Ja, men 40 000 ukrainare som dessutom alla har blivit utrustade med ett första hjälpen-kit. Då börjar man få spridning i samhället. Både bland civila och bland räddningstjänst och bland soldater som är ute vid fronten. Det börjar göra skillnad.
Just det. Vad tänkte man från MSBs sida när man drog igång det här? Vad var planen? Vad ville man ha ut av det här?
Planen var egentligen så som jag beskrev det, att det här är en pilot, här har vi en möjlighet att göra någonting. Vi har resurserna, vi har personalen, vi har medlen för att göra det. Vi har infrastrukturen, vi plockade fram 2 fordon från vår logistikdel, en massa sjukvårdsutrustning, övningsutrustning. Satt ihop ett litet team och åkte dit och gjorde det här. Vi var där i en vecka. Och jämfört med annat som vi gör så var det här en väldigt liten insats. Liten i både personal och i tid och i risk och i pengar. Som vi kanske inte såg där och då riktigt vilken uteffekt det skulle komma att få. Men så här i backspegeln så var det ju där det här samarbetet med det som då har utvecklats till ett antal olika frivilliga organisationer i Ukraina som vi fortsatt samverkar med och stöttar från MSBs håll. Det som väl blev tydligt där och då var den här ganska lilla gruppen av personer, deras engagemang och deras vilja att lära sig och ta till sig den här kunskapen och också använda den på ett sätt. Och det var väl det som gav en verklighetskänsla eller en bild av att det här är något som behövs på riktigt.
Just det.
För våran samarbetsorganisation, de inte bara utbildar utan de roterar ju också och kör med devacker vid fronten. Så de växlar mellan att utbilda folk och att själva vara de som hjälper till och räddar folk.
Just det. Ja, det är en bra kombination, tänker jag.
Verkligen.
Hur länge har pågår den fortfarande, den insatsen?
Ja, men det har ju blivit som ett program eller en serie av insatser och men precis som jag sa så det här samarbetet, det var tydligt att det här är personer som gör bra saker och vill göra bra saker, och jag tror att det vi gav dem eller det de fick genom den här första insatsen satte någonting i rullning där i Ukraina som sen har rullat på och växt organiskt. de fick en dels utbildningen och kunskapen naturligtvis och den här certifieringen som instruktörer. Men också en kredibilitet där de kunde visa att vi har haft svenska professionella instruktörer här och utbildat oss. Så deras organisation växte ganska snabbt. Det var många som ville ansluta sig. De professionaliserade sin egen organisation ganska snabbt. Det slumpade sig också så att vi hade möjligheten att bjuda hit en handfull av dem till Sverige i en ganska avancerad sjukvårdsinstruktörsutbildning som vi ändå genomförde för våra egna instruktörer. Och vi lyckades få hit dem då i juni förra året, en grupp av dem. Och vad det bidrog till utöver att de fick ännu mer kunskaper och ännu mer kredibilitet var också att ge den här utbildningen för våra, vad kan det ha varit, ett 20-tal svenska sjukvårdsinstruktörer då som vi har i våran pool och som vi använder. Det gav dem en verklighetskänsla av när de här ukrainarna räckte upp handen och frågade, ja, men när vi har en patient med den här skadan som vi hade förra veckan och som vi nog kommer ha nästa vecka när vi är vid fronten. Och våra instruktörer är väldigt erfarna personer som kör ambulans eller jobbar på intensivvård eller akuten eller liknande. Men de har inte exponerats för den typen av skador och den typen av situationer som de här personerna lever i. Så det gav en verklighetskänsla och jag upplever att också ett högt engagemang från vår personal att vara med i våra insatser. Det är många som vill vara med i det här. Man kan tänka att det kanske ska vara svårt att hitta folk som vill åka till Ukraina. Det var det första de här ukrainarna sa när vi kom dit. Vi hade ju inte träffat dem innan. Vi pratade i telefon och planerat det här. Och så rullade vi över gränsen i våra två bilar. Då var vi 4 eller 5 personer. Ja, och träffade dem och så skulle de köra med oss. Och sa de, why do you come here? Varför kommer ni hit? Hur kommer det sig att ni har valt att komma till Ukraina? Där kriget precis har brutit ut och man inte visste så mycket i det läget, även om Lviv och västra Ukraina ansågs väl relativt säkert i sammanhanget. Och lite fick förklara det då, att ja, men alla vi jobbar med det här och det är lite det vi gör och det finns ett högt engagemang i Sverige det, på den tiden och även kanske fortfarande i hög grad ett tydligt engagemang att göra någonting för Ukraina, att stötta Ukraina.
Just det.
Men de är fortfarande lite sådär förvånade över att vi väljer att lämna våra hem och våra vanliga jobb och våra familjer och göra det. För det var många andra som var i Ukraina innan det fullskaliga krigsutbrottet och sysslade med utbildning. Och de försvann ju direkt.
Just det.
De åkte västerut och försvann över gränsen till Polen. Liksom.
Var det större internationella organisationer?
Ja,
just det.
Och andra, alltså försvarsmakter och sånt. Pågick ju mycket utbildningar innan. Men det var inte så, när vi åkte in i Ukraina första gången så var det en lång kö med bilar som ville åka ut ur Ukraina, men det var inte jättemånga bilar som ville åka in i Ukraina.
Nej, men nu, och det, jag kan tänka mig, nu är det kanske det omvända, att nu är det ganska många som åker dit och fyller på.
Ja, nu känns det som det är många ukrainare som vill tillbaka, som vill tillbaka och hjälpa till.
Det måste ha varit väldigt värdefullt för er också att få den här nya insikten om vad som kommer emot från en kassavack, alltså en casualty evacuation. Det skadepanoramat är någonting som man kanske har tagit med sig hem också.
Ja, vi försöker också att ta med oss mycket erfarenheter hem. Jag har en lång bakgrund i Försvarsmakten och jobbat mycket med sjukvård i totalförsvarsperspektiv. Och det här är ju annorlunda än andra krig jag har varit i. Det här är annorlunda än Afghanistan, Somalia, andra ställen jag har varit på. För motståndaren är helt annorlunda nu. Det här är ju liksom ett riktigt krig. Det är inte insurgenter och vägbomber utan det är liksom ett storskaligt krig med en modernt utrustad motståndare som ger helt andra typer av volymer av skador och också skadepanoramat är annorlunda.
Hur har det påverkat det ukrainska sjukvårdsflödet, alltså själva kedjan från fronten till ett sjukhus?
Jag tror att de har... Det finns väl någon darwinistisk, det har blivit bättre och bättre. De har ju haft ett lågintensivt krig sedan 2014-2015 och lärt sig ganska mycket. Och det är ganska mycket saker som jag tycker det verkar fungera bra. Det verkar fungera bra nu, de har ett system som de är nöjda med.
Och vad är det som funkar bra?
Det som jag tycker skiljer sig mycket från vad vi har tänkt i Sverige, att de har något som kallas stabilization centers. som ligger lite bakom fronten, där det finns olika, en del har flera läkare och en del har någon enstaka läkare, men tanken är att där stabiliserar man patienterna så att de överlever en längre transport till ett fältsjukhus. Hos oss i Sverige skulle det vara en brigadsamlingsplats eller ett bataljonssamlingsplats för skadade kanske, ungefär. Men de har gjort det på ett ganska annorlunda sätt mot vad vi hade gjort. En annan sak som de gör helt annorlunda är att där, och det säger alla, jag brukar fråga dem så här, om ni har ett tips till mitt land, liksom, vad skulle det vara? Då kommer de tillbaka till det här med liksom, tält och Röda Kors, låt bli det. Liksom.
Just det.
Ni kan inte ha stora upplösbara tält med Röda Kors på, för det skjuter ryssarna bort direkt.
Mm. Ja, men den insikten kommer tyvärr ganska snabbt där. Mm. Hur gör de istället?
De försöker att inte gruppera i tält, utan i byggnader, gärna i bottenplan på byggnader. Så det finns flera våningar ovanför, eller om det går i källarplan. Nu ska jag tänka mig lite för när jag pratar, så att jag inte blir för detaljerad. För det finns, vem som helst kan ju lyssna på det här, så jag ska försöka inte bli för detaljerad. Men i byggnader och gärna liksom långt ner i byggnader.
Just det. Ja, men det är vettigt. Det finns ju också många frivilliga organisationer som jobbar. Den som ni har jobbat med är väl typen som en frivillig organisation. Men det finns ju många som också kör direkt från fronten, alltså kör rena kassevack-transporter.
Ja, alltså den här gruppen som vi började samarbeta med, det har mynnat ut i en grupp av frivilliga organisationer med lite olika inriktning. Och om man ska ta det lite kronologiskt då, så fortsatte vi under hösten att genomföra insatser tillsammans med de här organisationerna när de då började formas och lite mer professionaliseras i sin, och de gör ju det här på heltid fast på frivillig basis. Många har lämnat sina jobb som dataprogrammerare och kontorsekonomer och bankirer och allt vad de är och gör det här nu. Och vi har fortsatt samverka med dem, och de är ju en i en ganska stor uppsjö av organisationer som gör det här. De har ju två saker de huvudsakligen gör då. Det är att utbilda folk både från den militära sidan och frivilliga och civila, och de jobbar med utbildning av poliser och brandmän och kraftverksarbetare. Alla, många grupper som kanske är de som lätt är utsatta. Utbilda dem i grundläggande sjukvård då, som Johan beskrev, och genom andra donatorer så förser de dem med första hjälpen-kit. De har bland annat en svensk ambulans som är donerad till dem, som möjliggjorde, tror jag, att de började med sina medevacker. Och vad de gör då är att de har olika typer av uppsamlingsplatser, som jag har förstått det, där de får skadade från fronten, där olika frivilliga organisationer samlas. Det låter lite nästan absurt när de beskriver det på det sättet. Och så kommer det en skadad på ett pickupflak från fronten och lastas in då i ett fordon. Och de med sin ambulans och med den utbildning de har är i allmänhet de bäst utbildade och duktigaste på det här, helt enkelt. Och därmed får också de svåra skadade och följden av det också kanske flest som dör i processen. Men sen antingen levererar de till ett sånt här stabilization center eller tar de från ett stabilization center till. Så som jag förstår det är en huvuddel av den här sjukvårdskedjan uppbyggd av och beroende av olika frivillig insatser. Och deras organisation är ett exempel, Hospitalier så är en annan som de samverkar, de känner varandra och hjälps åt. De är ju inte konkurrenter på något sätt som man kan förstå. Och i och med det, och det här har vi pratat mycket om och försökt skapa en förståelse runt omkring oss på MSB och i Sverige, att den här gränsen mellan civil och militära är i allra högsta grad utsuddad i Ukraina. Det finns inte civila sjukhus och militära, det finns ju, men de har inga tydliga gränser. Det är civila personer som tar emot skadade militärer, och det är militära fordon som tar hand om skadade civila.
Just det.
Och de som är militärer och har en uniform på sig var igår, jobbade på en bank i Kiev och har nu köpt en uniform och anslutit sig till kriget med noll dagar och minuters utbildning i varken sjukvård eller någonting annat.
Nej.
Så den här gränsen är i allra högsta grad utsuddad och otydlig, vilket kan vara svårt som svensk kanske att förhålla sig till ibland.
Ja, med tanke på att de är ju fullt mobiliserade så det blir ju en, som att säga, helt utsuddning utav gränserna.
Ja.
Därför att alla är involverade på något sätt. Jag tänker också nämna att de som kommer till Medevac och de här stabiliseringscentren, att de är liksom mer högutbildade för att kunna ta hand om svårt sårade. För det många gick åt tyvärr i början när de var för nära fronten helt enkelt. Och då kom det en så kallad double tap, det vill säga att man först slår till med artilleri eller motsvarande och sen så inväntar man räddningspersonalen och sen slår man till igen.
Ja, och det, så sker ju hela tiden. De bekämpar liksom regelmässigt blåljuspersonal av alla sorter. Jag tror att i Sverige så hänger vi ibland upp oss liksom på en titel. Det finns vissa förmågor som behöver finnas på vissa platser i sjukvårdskedjan. Behöver man ge blod prehospitalt, då är det viktigt att det finns någon där som kan ge blod. Mm. Inte viktigt att den heter doktor eller att den heter sjuksköterska. Så att de har blivit bättre på att trycka ut ganska avancerade medicinska förmågor långt ut. Men som du säger, de högst utbildade försöker de liksom hålla lite längre från fronten för att de ska finnas kvar liksom,
just det,
långsiktigt.
Mm.
Och istället så lär de då mindre kvalificerad personal ganska avancerade saker.
Ja, men det verkar högst rimligt. Vad har ni tagit med er för någonting framförallt ifrån Ukraina som man kan applicera? Förutom det här att man inte ska blåsa upp tält och ha röda kors på dem.
Om man tänker i ett lite större perspektiv så har jag tagit med mig alltså det här enorma engagemanget från så otroligt många människor. Vi har ju mött så många människor på de utbildningarna vi bedriver och de kommer från alla delar av samhället. Jag fick se en lista vid något tillfälle på gruppen som vi utbildade till instruktörer och liksom var deras normala jobb som de hade i vanliga fallet. Och någon var trummis och fotograf och mattant och kock och advokat och hur folk liksom lämnar och tar av sin tid och sin energi och sin kraft för att engagera sig. Det är en enorm kraft som vi har stött på. Sen också ganska tidigt, och det är en linje som Johan har drivit ända sedan förra hösten, att det finns mycket rent erfarenhetsmässigt som vi i Sverige har nytta av att lära oss och förstå. Både lära oss av vad de gör bra och lära oss av deras misstag i Ukraina. Och har försökt att dra på det rent kunskapsmässigt och ta med kunskaper hem.
Om just det.
Vad de, och det är saker som Johan kan bättre.
Jag håller med Fredrik, den här otroliga resiliensen som finns i ett samhälle när alla på alla nivåer funderar till på så här, vad kan jag göra? Och så gör de det. Och det kanske är så att man kan liksom, det enda jag kan göra är att sopa gatan, men då sopar jag gatan ren från splitter så ambulansen kan köra utan få punktering.
Just det.
Eller det enda jag kan göra är att koka blåbärskylt, ja, men då kokar jag blåbärskylt i små burkar och ger det till folk som är på väg till fronten så att de får det att äta. Eller jag kan utbilda i sjukvård, ja, men då startar jag en frivillig organisation, skramlar ihop till en fyrhjulsdriven bil och åker runt och utbildar i sjukvård.
Mm.
Så när alla gör shit liksom,
just det,
på efter sin förmåga, då får man ett otroligt resilient samhälle. Och det är och jag funderar ju mycket på när jag är där nere och liksom så här, hur skulle det här se ut i Sverige?
Ja, hur skulle det se ut?
Ja, jag hoppas slippa få reda på det.
Ja.
Men man hoppas att det skulle bli likadant.
Vi har en ganska lång tradition av föreningsverksamheten då i Sverige som är bra. Alltså allt från knattefotboll till schackklubbar och så vidare. Så vi har ju den här möjligheten, eller vad ska man säga, traditionen av att organisera oss också.
Mm.
Sen så kan det kanske stå i stick i stäv med att folk vill vara mer individualister på senare tid, men den finns ändå där, så att förmodligen bedömt så skulle vi kunna ha samma resiliens också.
Ja, det är en bra reflektion. Jag hoppas det.
Mm.
Jag hoppas det. Men det är så många initiativ på så många nivåer som är jättekul att se. Och de försöker ju liksom gå runt, eller det finns inte så mycket byråkrati liksom. Utan de gör saker ganska direkt som har en uteffekt ganska direkt. Och det är kul att se.
Ja, men, och det är också förstås, för man snackar med andra som jobbar där nere, att det är de som vill få saker och ting att hända, de gör det oavsett vad myndigheterna tycker och tänker. Att det bara sker. Så att man vänder sig kanske hellre till dem man umgås med än via de myndigheter för att det ska liksom hända grejer.
Ja, lite så är det nog.
Ja, man tänker så, vi har ju i Sverige, så det är hyggligt organiserat. Även om det kanske är glest i leden på vissa delar av den här sjukvårdskedjan. Men hur skulle det kunna funka med frivillig verksamhet? Skulle den liksom kunna passa in i vårt system också?
Jag är ingen expert på området, men om vi liksom tittar på, vi bjöd ju hit en grupp av de här ukrainska personerna som vi samverkar med och som har väldigt mycket erfarenhet då, redan i slutet av förra året. Mm. Och utifrån ja, men MSBs roll i Sverige och samordna civilt försvar och sådana här saker. MSB har inte direkt alls något sjukvårdsansvar i Sverige. Och då tittade vi mycket på att ja, men vilka vill vi bjuda in? Vilka vill vi ska höra deras erfarenheter? Både av skadepanorama och vilka skador de ser, men också sjukvårdskedjan och samhället i stort. Och det var väl mer kanske reflektioner på de planen från de här personerna. Och då hade vi ju ja, men dels en massa folk från Försvarsmakten, Socialstyrelsen och andra, men också Röda Korset, olika typer av frivillig organisationer från försvarssidan och andra. Och jag skulle tro att de spelar en enorm roll i en sån här kedja och ett sånt här arbete.
Just det. Nej, men det är ju högst rimligt att tänka sig att det kommer bli samma engagemang även i Sverige. Och det har vi ju sett också, det behöver inte vara krig, det kan räcka med skogsbränder och översvämningar och så vidare. Att man hjälps åt efter bästa förmåga helt enkelt.
Mm, precis.
De här erfarenheterna som du har tagit med, är det här någonting som övas i Sverige? Alltså så här, få till de här kedjorna, få till de här överlämningarna mellan olika delar av myndighetsfunktioner?
Jag tycker att, min teori, nu svarar jag liksom som i min roll som reservofficer och jag har tittat mycket på totalförsvarssjukvård i min militära roll, så tycker jag att vi börjar bli bättre på det, och jag tror att man ska börja i liten skala. Mm. Man behöver inte vänta på den här jättestora övningen där det ska vara liksom flera hundra personer, utan det kan räcka med att man när man har en övning i försvaret bara ringer till någon kompis med polis och frågar hej, vill ni vara med? Mm. Och så ringer man till någon som man känner som jobbar på sjukhuset eller åker till sjukhuset och säger hej, kan vi få komma hit och lämna av en patient? Ni får gärna fortsätta öva med den skademarkören och våra instruktörer inne på ert akutrum om ni har liksom plats över.
Just det.
Jag tror att man ska börja i liten skala. Mm. För jag tror att de som är i sjukvården, i militären, i polisen, i räddningstjänsten, vi vill liksom samma sak. Vi vill liksom göra bra saker och vi vill ta hand om folk. Men ibland pratar vi väldigt olika språk. Så att få den här kontakten och den här första övningen och man ser var friktionerna ligger och vilka radiofrekvenser vi kan prata på och vad vi kallar olika saker och liksom få dem liksom hindren undanröjda tidigt på en låg nivå. Det tror jag är mycket viktigare än att vänta på den här gigantiska totalsjukvårdsövningen som kanske aldrig kommer.
Just det, ja, men bra poäng. Vad är det som man stöter på för hinder?
Jag tror att ett stort hinder är att man har olika uppfattning om vad som är säkert. Det ser man ofta på övningar att ja, folk kanske står och väntar på att polisen ska säga att det är säkert. Ja, fast det finns drönare, det finns indirekt eld, det blir inte säkert. Liksom.
Mm.
Det säkraste vi kan göra nu är att ta patienten och försvinna 500 meter härifrån. Det säkraste. Liksom.
Mm.
Att stå här och vänta är mindre säkert. Och det är ju liksom naturligt, för det är vi är inte vana vid liksom det hotet. Att någon skulle ge sig på räddningstjänst med flit. Liksom. Men det ser vi i Ukraina hela tiden, att det är det som händer.
Ja, men precis. Om man kollar så här generellt då, har ni någon uppfattning om hur kunskaperna ser ut att kunna ta hand om de skador som finns i Ukraina, att kunna göra det i Sverige? Du sa tidigare att det var helt nya skadebilder som dök upp.
Ja.
Även för ukrainarna så att säga.
Ja, det är en annan typ av skadepanorama än vi har sett i andra konflikter. Och sårpackningsmodeller till exempel, de sårpackningsmodellerna som finns på marknaden, de är liksom för mycket mindre skador än det vi ser.
Mm.
Vi övar inte oftast på att det är så många skador i samma patient som, det, som man ser i Ukraina. Mm. Men det där är ju ganska enkelt att justera övningsmässigt. Om liksom enskild instruktör vet om vissa saker så kan man liksom öva på ett mer realistiskt sätt och bättre förbereda sig. Jag tror också att det är viktigt i ett uthålligt perspektiv att tänka på att man måste, även om det blir krig, så måste man fortsätta utbilda. Man måste fortsätta ha en kandidatansvarig på sjukhusets klinik liksom, och utbilda nya kandidater och nya sköterskeelever. Mm. Det går inte att ha en chef sjukvårdsskolan på ett regemente som är krigsplacerad som stäff plutonchef, för då finns det ingen sjukvårdsskola. Liksom. Det kommer inte ut några nya sjukvårdare. Det måste komma, liksom, det måste komma nya drönare, det måste komma nya sjukvårdare, det måste komma nya fyrstyrna bilar. Mm. Vi klarar oss inte med det vi har när vi börjar. Liksom. Utan vi måste liksom se långsiktigt på det och se att vi fortsätter utbilda nya.
Ja, men det är nog en viktig insikt att för att kunna ha uthållighet och fortsätta i alla kanaler, även utbilda värnpliktiga, utbilda poliser och utbilda alla möjliga människor för att få den resiliensen och folk ska kunna rotera och vila, tänker jag.
Ja. Och där tror jag att det är viktigt att, nu svarar jag återigen inte som MSB utan i min andra roll då. Jag tror att alla läkare och sjuksköterskor behöver kunna göra vissa saker. Alltså alla måste kunna gå in och ta ett pass på akuten och ta hand om skadade. Även om det är, du normalt inte jobbar på akuten med liksom traumatiskt skadade patienter. Jag tror att alla specialiteter där man på något sätt håller en kniv och opererar någonting behöver kunna göra vissa standardingrepp.
Just det.
För det vi ser nu i Ukraina, jag tycker att jag ser på mitt elevunderlag att eleverna blir liksom mindre och mindre förberedda. Mm. De som vi hade i början av det här projektet, de var liksom intresserade, de hade utbildning innan och de var liksom intresserade av den här typen av sjukvård. Nu är det många som säger att det här är inte alls min grej, men nu är det jag som ska åka till ett stabilization center och jobba. Kan du vara snäll och liksom lära mig det viktigaste lite fort?
Just det.
Här. Och när man pratar med, jag brukar fråga ukrainare, så här, om du skulle ge ett tips till oss liksom, i Sverige, vad skulle det vara? Då säger väldigt många, säger det, börja nu.
Mm.
Det här med utbildning och bygga upp lager, så det kan inte börja det när robotarna har börjat flyga liksom. Det måste börja nu.
Ja, det är lite sent då.
Ja.
Ja.
Allting blir så otroligt mycket krångligare då.
Där tänker jag att alltså, den informationen och insikterna som ni har fått ifrån den här insatsen måste ju vara perfekt att kunna ta vidare någonstans hemma i Sverige också. Är det någonting som ni har haft i ert uppdrag?
Nej, inte direkt i uppdraget. Men med det sagt så är vi ju en del av MSB och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju naturligtvis har ett uppdrag i att stärka samhället.
Mm.
Och det har väl varit en drivkraft i också den här, vi kallar det hemtagningseffekter, som ju inte är något vi normalt egentligen håller på så mycket med i insatsverksamheten, utan den går ju ut på att stödja andra aktörer och andra länder på olika sätt. Men där det också redan ganska tidigt, som Johan beskrev, såg att här finns det mycket att ta med sig. Och jag tänker, Johan beskrev situationen utifrån erfarenheter från den kanske mer sjukvårdssidan, men de som vi samarbetar med jobbar också väldigt mycket med vanliga människor inom citationstecken då. Den andra halvan av organisationen som är den som framförallt är mer inriktad på det civila, de jobbar mycket med mindre städer och byar, att stötta olika typer av, man ska kalla det byalag eller något på svenska, där man utbildar några instruktörer i en by och de får lite utrustning och de i sin tur utbildar människorna som bor där som en slags förberedelse och en resiliens. Och att kunskapen hos gemene man om den här typen av sjukvård och hur man behandlar den typen av skador som då blivit väldigt vanliga i Ukraina, att den kunskapen var väldigt låg i Ukraina. Och gissningsvis är det kanske här i Sverige också.
Mm.
Vi pratar om HLR. Många har lärt sig HLR, men vi pratar inte så mycket med gemene man om hur man stoppar en kraftig blödning eller
hur man hanterar. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon som har blivit skjuten eller sprängd, utan det kan ju vara i en bilolycka eller i vilken typ av
arbetsplatsolycka eller vad som helst. Ja, om ni skulle säga vilja slussa ut insikterna ifrån insatsen, var skulle de ta vägen någonstans då?
Jag tror att dels så behöver Försvarsmakten titta ju mycket på det här.
Mm.
De skulle ha nytta av de mer kanske detaljerade frågorna hur Ukraina löser vissa saker. Som kanske folk som lyssnar på den här podden är inte alls intresserade av, för det är för detaljerad nivå. Sen har vi ju som Fredrik berättade, vi har ju bjudit in aktörer från hela totalförsvaret till genomgångar vid två tillfällen för att ge folk en chans att höra det här liksom direkt från källan och ställa frågor direkt från källan. Och det har bland annat resulterat i att vår organisation i Ukraina samlar in data om skadepanorama som de sedan ger till Katastrofmedicincentrum i Linköping, som är ett nationellt kompetenscentrum i traumatologi och katastrofmedicin, som de sedan gör forskning på. Så att det blir liksom riktig forskning, det blir inte liksom vi tror att, utan det blir vetenskap bakom det. Och då kan man liksom ändra vad man gör, om man vet vad man bör göra istället. Så att på olika sätt försöker vi få ut det här i samhället. För jag tror att det är mycket bättre att lära sig av andras misstag än att behöva göra dem själv.
Ja, och särskilt som man har en insats på plats, tänker jag, så det känns naturligt att man kan liksom föra vidare den någonstans. Pågår den här fortfarande, insatsen?
Ja, det är tisdag idag när vi spelar in det här och jag åker igen på fredag.
Just det, ja.
Så det pågår för fullt.
Hur många är ni nere?
Nu blir vi tre instruktörer som åker ner den här gången.
Och vad har ni för målsättning? Är det någon sån här volymantal som ni vill få ut?
Nej, den här gången ska vi stötta EU med att utbilda EU-personal som verkar i Ukraina.
Just det.
Som på olika sätt måste ge sig ut till farliga platser för att hjälpa folk eller ta reda på vad som händer eller sådär. Och då har de ett behov av att kunna mer om sjukvård. Man har ju sett att FN-konvojer med vita FN-lastbilar har till exempel blivit attackerade, så att det är ingen som är fredad.
Mm.
Så den här gången är det en kort insats där vi ska höja sjukvårdskompetensen på EU-personal som rör sig i farliga delar av Ukraina.
Just det. Ja, men det är väldigt värdefullt. Hur länge kör ni varje gång ni är nere?
Mellan 1 och 3 veckor skulle jag säga.
Mm.
Det är, men som jag beskrev innan, det är i sammanhanget ganska små insatser, små medel. Och apropå din tidigare fråga då om vad man tar med sig och får en uteffekt av det här, så tänkte jag på den aspekten att vi är helt i det här insatsspåret som vi verkar i fokuserat på instruktörsutbildningar.
Just det.
För att uppnå den här kaskadeffekten, eller vad man kallar det då, av uteffekt, de här siffrorna som Johan nämnde i början och som vi brukar säga. Johan och jag har ju varit mest på plats i Ukraina av våra instruktörer och haft med sig lite olika, och det har kanske varit där 10-12 veckor någonting sammanlagt under den här tiden och utbildat de här 80-talet personer då tillsammans med andra instruktörer. Som i sin tur har utbildat den här väldigt stora mängden av 40 000 personer och hitta sätt för att just få den här stora uteffekten med ganska små medel. Apropå din fråga om mål, så har det varit att fortsätta med det. Det är inte särskilt effektivt att skicka svenska instruktörer till Ukraina för att utbilda slutanvändare av vården. Så att säga, vi hade aldrig kommit upp i de här siffrorna med den metodiken. Så målet är att egentligen låta det här samarbetet fortsätta. Att fortsätta samarbeta med de organisationer vi gör och även andra om vi hittar det. Att maximera vad vi kan göra från vår sida utifrån de medel vi har och den personal vi har till förfogande och andra uppdrag som MSB har också naturligtvis som tar plats och energi. Men att också titta på hur kan vi utveckla vår verksamhet utifrån behoven i Ukraina.
Mm.
Nu har vi ju gjort grundläggande instruktörsutbildningar för ganska många människor och de är en ganska stor grupp. Ska vi utbilda de här personerna högre eller ska vi hitta andra att utbilda? Ska vi fokusera på de här stabilization centers som Johan berättade om, och höja deras kompetens. Att försöka hitta där vi gör bäst nytta egentligen.
Just det.
Och där är ett arbete som pågår nu och som väl ligger lite på mig att ha det här det strategiska tänket och samverkan med dem vi samarbetar med i Ukraina att hitta inför nästa år. För det här är någonting som vi avser fortsätta med och i bästa fall utveckla och göra, inte i någon enorm skala men i alla fall i kanske lite större skala än vad vi har gjort hittills. Om jag får önska och planera.
Ja, men intressant. Och hur, har ni sett någon förändring i sättet som ni utbildar i längs med resan så att säga? Har ni ändrat någonting utefter omständigheterna?
Vi har hållit 15 kurser hittills och vi ändrar alltid lite grann i vad vi gör.
Mm.
För ibland är det nästan bara läkare och sköterskor på en kurs. Och ibland är det folk som gärna vill jobba med sjukvård och anmäla sig frivilliga för att jobba som det som vi i Sverige skulle kalla stridssjukvårdare. Och då har de ett annat behov. Så att varje kurs blir lite unik, framförallt vad gäller vilka scenarion vi använder. Vi har hela tiden jobbat mycket med scenarioträning. För engelska är inte vårt första språk, engelska är inte deras första språk. Ibland jobbar vi med tolk, ibland kör vi på engelska. Men lite information kommer alltid att gå förlorad eftersom vi inte har ett gemensamt språk. Så därför jobbar vi mycket med liksom, att göra saker och mycket scenarioträning. Och det har varit framgångsrikt. Jag har ju försökt göra liknande saker både i Afghanistan och Somalia och på många andra ställen runt om i världen. Men en jättestor skillnad att göra det här i Ukraina, för här tar de till sig och är motiverade på ett sätt som jag inte har sett någon annanstans.
Just det.
Och jag har gjort det här liksom runt om i världen i rätt många år nu.
Mm.
Så att om jag lär dem precis hur man ska sätta en tourniquet och varför man gör på ett visst sätt och inte på ett annat sätt och vad som kan hända och sådär, då går de hem och tränar det själv. Jag behöver inte liksom göra det hundratals gånger med dem, utan jag visar dem ordentligt och förklarar varför och då tar de till sig det och ska de träna själv. Men de har svårt att träna själva när vi inte är där. Det är beslutsfattande. För medicin är ju inte svart och vitt. Ibland kan man liksom göra olika saker och ändå komma till rätt resultat. Ibland kan man göra allting helt rätt, men det går ändå tokigt. Liksom. Så därför försöker vi i vår utbildning utsätta dem för väldigt mycket situationer där de måste liksom välja. De måste välja att göra, de måste liksom göra val, de måste fatta beslut. För det är svårt för dem att träna när de sitter själva sen. Men det rent tekniska, liksom, hantverksmässiga, lär man dem det och de får ställa frågor och så, då kommer de att träna sig själva i det.
Just det.
Men just beslutsdelarna lägger vi mycket tid på att
öva. Vad är det för scenarier som ni målar upp för dem?
Vi har lite olika typscenarion beroende på vad det är för folk. Så är det folk som är ute och åker nära fronten, då är det liksom ett eldöverfall eller någon går på en mina och vad händer sen. Det som i TCCC brukar kallas för care under fire, eller att man är i en het zon som det kallas civilt då. Och man måste liksom ta sig bort från det farliga stället först. Mm. Ett annat typscenario är att de sätter upp en samlingsplats för skadade någonstans i skydd, både liksom skyl från drönare och skydd liksom rent fortifikatoriskt. Där de ska sätta upp en station där de gör sig beredda att ta emot patienter. Det är lite, vi har lite, beroende på målgruppen så har vi lite olika typscenarion. Så att när de sen, när det här händer dem på riktigt, då ska det liksom inte vara första gången, utan de ska få ha gjort de här felen ett par gånger under utbildning. Så att förhoppningsvis kan de fatta mer rätt beslut när det är på riktigt. Och där har vi stor hjälp av våra ukrainska vänner att liksom, hur ser det ut just nu? Liksom, är det något speciellt som är ett stort problem just nu som vi måste lägga mer fokus på? Och drönare är ju ett stort problem just nu.
Ja, för du är alltid i princip övervakad.
Ja, och det som förr var så här, man drar en skadare bakom hörnet. Fast drönaren ser ju bakom hörnet också. Och kan släppa en granat bakom hörnet också. Så att det tittar vi på mycket nu i våra scenarion. Man får räkna med att liksom, man får ha någon som håller koll på om det kommer en drönare. Alla kan inte stå och titta på patienten, någon måste stå och titta uppåt också.
Just det. Ja, det är ju värt att ta med. Mm.
Och där tror jag att Sverige, liksom, där måste vi också tänka drönarhot. Vi kommer kunna utreda rätt länge vad vi ska köpa för drönare och upphandla en drönare, och till sist kommer det kanske en drönare som hamnar på centrallagret i Arboga, och så någon gång får vi ut den. Men att öva oss på att skydda oss mot drönare, det måste vi börja med direkt.
Ja. Nej, det är ingenting vi väntar på, för drönarhotet är ju här för att stanna. För överskådlig framtid. Såklart det kommer komma motmedel, men det kommer också komma mer resilienta drönarlösningar.
Ja. Och i ett terrorperspektiv så har jag också en farhåga, och det är att drönare är ju ett hot liksom, civilt också i fredstid.
Just det. Ja, vi har ju sett överflygningar till exempel över olika energianläggningar tidigare. Mm. Och det är ju inte jättesvårt att bestycka en drönare idag.
Nej.
Ja, den är intressant. Vi har ju ganska många lyssnare som är från hemvärnet, och jag ser direkt att det här är mycket som kan appliceras. Både liksom att börja jobba för att skydda sig mot drönarhotet, men också för att börja tänka till liksom, kedjorna. Och det gäller förstås övriga försvarsmakten också såklart. Men är det någonting mer som du tänker så här, det här är ju, behöver inte vänta på att någon kommer med något direktiv, utan det här är bara att köra?
Ja, en sak som man skulle kunna göra direkt, det tror jag har ju länge tänkt att det med att man lär alla HLR, det är liksom scoutklubbar och det är arbetsplatser och det är alla möjliga som lär sig HLR. Det sker ungefär 6 000 hjärtstopp i Sverige varje år, och ungefär 10% av dem överlever. Och utav de som överlever så har ju många fått, de har hunnit ha syrebrist i hjärnan ett tag och är kanske inte i jättebra skick. Jag tror att en snabb enkel sak på liksom en nationell nivå skulle vara att lära folk att stoppa en blödning. För jag tror att sannolikheten att du i din livstid springer på någon som har ett hjärtstopp som du får igång, den är mindre än risken att du springer på någon som har kört in i ett vajerräcke, dragit handen genom en glasruta, blivit överkörd av en motorgräsklippare. Allt det tror jag är sannolikare, och får man stopp på en blödning, då kan en människa ofta liksom gå tillbaka till ett nästan helt normalt liv efteråt. Det blir liksom en fullt fungerande människa som har en familj som liksom, där allt är som, ganska som vanligt. Mm. Till skillnad från ett hjärtstopp. Så jag tror vi skulle kunna lägga mer fokus på att lära folk att stoppa blödningar. Och det finns också, precis som det finns defibrillatorer som sitter uppsatta i köpcentrum och i idrottsanläggningar, så finns det motsvarande låda fast den innehåller tourniqueter och tryckförband och hemostatiska förband för att stoppa blödningar.
Just det. Är det ute i Sverige idag?
Det håller på. Mm. Katastrofmedicincentrum i Linköping gör ett jättebra jobb i att forska på det här. Var ska man sätta upp dem och vad ska de innehålla och sådär. Så det finns lite grann. Jag tror att det kommer att komma mer av det, för jag tror att det behövs. Och jag tror det är ett enkelt och billigt sätt att rädda flera liv.
Ja, men verkligen. För alla kanske inte springer kring med en tourniquet på sig till vardags eller någon sån här hemostat.
Alla jag känner gör det.
Jag vet att i Norge så finns det sådana. Bredvid de här defibrillatorerna så finns det också på en del ställen boxar. Ja. Just med tourniqueter som är kanske enklare att förstå än en till exempel katt-tourniquet, alltså så här, som är mer elastiska. Så det kan absolut vara någonting att börja titta på också. Ja. Och det här är ju ett jobb som bedömt ska göras från kommuner och regioner i första hand. Så de bara tittar på det här. Men det finns säkert andra som... jag ser att ni himlar med ögonen här, men...
Ja, det är alltid frågan. Liksom, vem
tar liv?
Det finns fullt med bra idéer, men vem ska genomföra det och vem ska betala för det?
Ja.
Och det kan jag inte svara på.
Nej, jag förstår. Men,
någon borde ju... borde ju brinna för det.
Jag tänker, här kan ju också på samma sätt som man har defibrillatorer på arbetsplatser, kan man ju också på arbetsplatser tänka sig ha såna här boxar och utbilda folk i det här.
Absolut, precis på samma sätt som HLR.
Ja.
Att man har det liksom för oss som jobbar på arbetsplatsen, att vi ska kunna rädda livet på varandra. Mm. Det är en jättebra idé.
Och det är ju inte heller så här att gå alldeles för långt och tänka att man kan varva HLR med att stoppa blödning till exempel.
Absolut.
Vartannat år.
Absolut.
Om man nu har det. All right då. Är det någonting mer som du tycker så här, det här vore intressant att dela med oss av, för det här har vi lärt oss och tänker att det här borde också slussas ut i samhället?
Jag tänker lite på det här som jag var inne på innan, att, ja, men, och som du också pratade om här, hur får man ut den här kunskapen?
Mm.
Att tro att folk, om man inte vet att man behöver en kunskap, då eftersöker man den inte heller.
Såklart.
Och ja, men det här med, jag är ju inte medicinskt kunnig själv då, men att med HLR är ju vedertaget att man helst ska kunna, och man är i simhallen och så vidare. Att på något sätt skapa en medvetenhet och hos den breda allmänheten då, tänker jag att ja, men det här är vettiga saker att lära sig. Det är inte onödigt, det är inte mer avancerat än HLR, snarare kanske mindre avancerat egentligen, rent hantverksmässigt. Det är mindre saker att hålla reda på och komma ihåg och så vidare. Att på något sätt skapa en medvetenhet och en kunskap om att det här är kunskap som man bör ha och ganska enkelt kan skaffa, om det finns någonstans att skaffa den då naturligtvis. Det tror jag är någonting som är väldigt viktigt.
MSB har släppt en film som finns på YouTube som är ganska bra introduktion till det här, som heter Stoppa blödningen.
Just det, vi kan länka till den i show notes här också.
Som visar liksom grunderna. Sen är det som Fredrik sa, att jag tror att det är lite som att simma. Det är bra att man får en teoretisk genomgång, men att träna det med sina händer, liksom, om man ska bli bra på att göra det med sina händer, det är nog nyckeln. Att på något sätt söka utbildning.
Ja, men absolut. Det går inte att kompensera för det.
Nej, men den filmen är en bra början.
Verkligen. Ja, men jag kollade på den här om dagen. Den är ju... Ja, men den är så enkel som det är. Man råkar på någonting och så löser man det.
Ja.
Som du säger, det behövs inte någon, man behöver inte vara läkare för att kunna lära ut eller kunna det här.
Nej, nej, nej. Och det handlar också om att lära folk att våga agera.
Ja.
Att inte stå och titta och vara rädd för att göra fel. Liksom.
Mm.
Utan ser du någonting som blöder, så sätt tryck på det då.
Ja.
På något sätt. Börja där. En bra början.
Ja, men absolut. Enkla lösningar.
Ja.
Grymt då. Tack ska ni ha. Det var fantastiskt kul att ha med er. Det var väldigt värdefullt. Jag tänker så här, vi har någon agenda att försöka få ut den här kommunikationen och informationen, så att kanske andra kan ta lite lead på det och ta action på det också. Mm.
Och vill man, är det så att man jobbar på en myndighet eller på något annat sätt känner att man skulle behöva mer detaljerade? För nu har vi med flit varit lite vaga i vissa frågor, för att kanske inte avslöja precis hur saker går till i Ukraina. Så man gärna hör av sig. Så kan vi ta en mer detaljerad diskussion om någon känner att de behöver det.
Då skickar vi länk här också i show notes, så kan folk gå in och komma vidare och få del av lite mer granulär information. Tack.
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 Om du själv vill hantera livshotande blödning, så skriv upp dig på firstresponder.se. Länken hittar du i show notes såklart. Vi släpper nya datum inom kort. Vi har också fått flera företag som hört av sig. Och där är det enklast att egentligen bara mejla oss på hq@rekyl.org. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes, och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!
Den här podden har spelats in hos Studio Smile.